Vi firar idag 17:e söndagen efter trefaldighet med överskriften En kristen människas frihet. Och vi ska fortsätta de här samlingarna i Jesu namn och sjunger ur Sions sånger nummer 65. Sions sånger nummer 65. Du ska komma och välsigna den här stunden i vårat bönehus. Vi ber att du själv ska vara nära oss. Vi ber för Stig-Erik och Per-Ole som ska tjäna dig. Att du ger dem frimodighet och kraft från dig. Att du öppnar ditt ord och tala till oss. Vi ber också för vi som ska höra ditt ord. Du förbereder våra hjärtan att ta emot ditt ord i tro. Ja, Herre, kom du och välsigna den här stunden. Vi ber också den bön som du själv har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 129 och efter det så talar Stig-Erik Enqvist. I vår frälsares Jesu Kristi namn, och alltid då vi kommer inför Guds ord och inför Herren Jesus, så behöver vi alltid komma i den bönen att Gud ska tala någonting till mig idag. Det är ju bra att vi alltid samlas då vi har möjlighet till Guds ords hörande, men det allra viktigaste är att vi samlas i bönens ande och att Gud själv skulle få tala till oss. Vi har ju fått uppleva det under de tider vi har gjort den här uppgiften inför Gud och människor, att av oss själva så kan ingen öppna ordets dörr och ingen kan göra det levande. Men Gud själv kan tala till oss, men han vill att vi ska be honom om hjälp. Och Gud vill att vi ska alltid åkalla honom då vi går under Guds ords hörande, att låt mig idag få höra den gode herdens röst. Vi hörde här genom brodern att vi har samma tema i Finland och i Sverige idag. En kristen människas frihet. Många gånger har den här friheten blivit förklarad på olika sätt. Och då det gäller en kristen människas frihet så vet vi att i det ämne så finns ganska stora hemligheter. Så därför ska vi läsa den episteltext som är för den här dagen i den finska kyrkohandboken. Men den här episteltexten finns i en bok i Bibeln som jag har mycket svårt att förstå. Och jag har aldrig tidigare dristat mig till att läsa ifrån den här boken. För jag tycker att lärdomarna här, de är höga. Och jag har många gånger svårt att förstå det. Men ändå så känns det på något sätt så att vi ska nu läsa från Galaterbrevet. Från det femte kapitlet och den sista förklaringsdelen. Vi ska börja från vers 22 till kapitlets slut. Vi ska läsa i Jesu namn. Men andens frukt är kärlek, fröjd, frid, långmodighet, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, kyskhet. Mot sådant är inte lagen. Men det som tillhör Kristus korsfäster sitt kött med dess lustar och begärelser. Om vi nu lever i anden så låt oss också vandra i anden. Låt oss inte söka fåfänglig ära till att förtörna och hata varandra inbördes. Amen. Den här texten var ju ganska kort, men ändå så oerhört innehållsrik. Vi vet att den här texten, den ingår i en bok i Bibeln som är helt annorlunda de andra böckerna. Aposteln Paulus hade på sina många missionsresor, hade han kommit upp till Galatien en gång. Och han skriver själv i det här brevet att det var på grund av kroppslig svaghet som han kommer till dem. Vi förstår att aposteln hade blivit sjuk kroppsligt och sökte hjälp för sina sjukdomar. Många bibelforskare har skrivit om det här, vad det var som plågade aposteln Paulus. Vi vet att på det stället där aposteln Paulus var hemma i Tarsus, det ligger vid Medelhavet och det är en väldigt vattensjukt område där det finns mycket malariamyggor. Galatien finns upp i bergen och många bibelforskare har förklarat att aposteln skulle kanske ha börjat lida av malariafeber. Och för att undkomma de här flugorna så far han upp i bergen. Ändå var det inte en slump att han blev sjuk och kom till det här stället. Utan där i den här staden så fanns många människor som ville ta emot apostelns ord som Gud talade genom honom. Och då aposteln kommer till den här staden i Galatien så vet vi att människorna där som bodde där var ett helt annat folkslag än alla andra eftersom de hörde till den keltiska rasen. Men då de hörde budskapet om Herren Jesus Kristus så fick de en längtan efter att börja äga honom. Och Gud gav dem den stora nåden att de fick göra bättring och komma till tro. Och då skedde någonting som ibland sker i den kristna världen. Att de fick det här budredskapet, aposteln, så otroligt kär. Så att de började älska honom så högt så att han säger själv att ni vet att ni hade mig så kär då jag kom till er. Så att om det skulle ha varit möjligt så skulle ni ha rivit ut era ögon och givit dem åt mig. En sådan kärlek hade de fått till denna predikant. Om vi skulle svänga på det här idag till oss som lever år 2015. Då Gud sände sina budbärare till oss, syndiga, ofullkomliga människor, känner vi samma kärlek eller har vi börjat känna någonting annat? Det här får jag rikta mot mig själv och det här får jag rikta mot bröder och systrar. Min svärmor, hon är född och uppvuxen i en liten by på landsbygden och hon kommer från ett hem där de hade jordbruk och inte hade någon egen församling och predikant. Men hon säger att då hon var liten flicka där hemma så minns hon då de gamla predikanterna kom till byn och höll sammankomst. Så kändes det som Gud själv skulle ha kommit till byn. Sådan ära höll de dem i och älskade dem högt. Kom ihåg det bröder och systrar här i Luleå, också mot era egna tjänare, syndiga människor, ofullkomliga, men de bär ett heligt ämbete som Gud har lagt på dem genom den helige ande. Och det behöver vi alltid komma ihåg. Då aposteln hade varit i Galatien och predika, så var det många som hade kommit i tro och fattat en oerhörd kärlek till aposteln. Och då aposteln beger sig därifrån så var han säkert glad över de stora gärningar som Gud hade gjort. För där hade fötts en församling som hade fått sina synder förlåtna och blivit Guds barn. Och så långt var det ju bra. Men så skedde någonting. Och det som skedde i den här församlingen, det var mycket ledsamt. För efter aposteln hade varit där så kommer andra predikanter dit. Och så börjar de andra predikanterna predika åt denna församling. Och vad predikar de andra? Om ni inte håller Moses stadgar och blir omskurna så har ni ingen möjlighet att komma till himlen. Och så hörde de på det här och så trodde de. Och så var skadan skedd. En oerhört stor skada. Och vad var den stora skadan som hade skett hos dem? Nu hade de av nåd tagit emot förlåtelsen och blivit Guds barn. Och av nåd visste de det att de får komma till himlen. Men det som de hade svängt till med de andra predikanternas besök var det att ni måste göra någonting för att kunna komma till himlen. Ni kan inte bara tro att nåden bär er till himlen. Ni måste uppfylla saker och ting för att komma till himlen. Jag har också mött på det här. Jag har varit ibland på besök på sådana ställen då jag har fått samma kommentar. Att det och det måste vi göra för att kunna uppfylla Guds krav och vara en kristen. Men om vi tänker på det här i Bibelns ljus, så det enda som aposteln Paulus berömde sig av. Aposteln Paulus var väl den mest begåvade predikant som har funnits. Och då han blir gammal och skriver sina sista brev, så skriver han på det här sättet att det enda som jag har att berömma mig av inför Gud, det är min svaghet. Ingenting annat. Det hade han att berömma sig av och det lag han fram inför Gud. Att det här är det enda jag har. Nu är jag tvungen att förlita mig helt på din nåd för att jag ska kunna bli salig. Aposteln sitter vid det här tillfället i fängelse och han får höra vittnesmål om hur det hade gått i Galatien. Och då blev han ledsen. För han hade själv om någon hade träla under lagens fordran. Så oerhört tungt så han skriver själv att om någon var ostrafflig efter lagen så var det jag. Ändå var jag ingenting inför Gud. Och nu visste aposteln att nu hade de bytt sin kristendom mot en kristendom under lagens fordran. Och en människa som trälar under lagens krav kan aldrig någonsin komma till sanningens kunskap inför Herren Jesus. Då börjar aposteln skriva sitt brev till denna församling. Och det är ett väldigt allvarligt brev där aposteln väldigt hårt bestraffar dem att ni har vänt bort. Aposteln Paulus går så långt. Jag har ibland mycket rannsakat det här för mig själv. Han går så långt så han säger att om en ängel ifrån himmelen skulle predika ett annat evangelium än det som vi har predikat, så är han förbannad. Hur kunde aposteln skriva så till galatierna? För aposteln visste det att om människorna, om kristna människor börjar bygga sin tro och kristendom på någonting annat än på Guds nåd i Jesus Kristus, så går den människan vilse. För att öppna ögonen på den här församlingen, så var aposteln Paulus tvungen att använda de här skarpa orden. Att om någon predikar ett annat evangelium, så är han förbannad. Vi vet hur det var i vår kära väckelserörelse, då den började i tiderna lite högre här i Sverige. Så kom människorna till sanningens kunskap och de fick sina synder förlåtna. Och de första tjänarna efter prosten Lestadius, de byggde på samma grund som aposteln Paulus. Och de ville inte lära människorna någonting annat än att göra bättring för synden. Och sen synden var förlåten och de hade trott det i sitt hjärta, då var de fria inför Gud och människor. Den här friheten fick vara några årtionden här uppe. Och så kommer samma predikanter som hade varit i Galatien och börjar predika ett annat evangelium. Om ni inte gör det och det, så har ni ingen möjlighet att komma till himlen. Och på det här viset så startar den så kallade nya väckelsen, som kom med en kravfull fordrande kristendom, att så mycket måste vi göra som människor för att duga inför Gud i himmel. Min mamma är från Helsingfors, och i Helsingfors fanns det en gammal predikant den tiden då min morfar och mormor var unga. Han hette Matti Suo. Då han hörde om den här nya lärdomen uppe i Kittilä, så tänkte han att han är tvungen att fara upp och se vad är det här. Så han satte sig på tåget och for upp till Kittilä. Och det som han mötte där, det var den galatiska kristendomen som ställde fordran och krav och helt och hållet skymde Herren Jesus. Han mådde väldigt dåligt i sitt inre, för han hörde tjänstekvinnans röst. Han hörde inte den fria kvinnans. Då han sätter sig på tåget och far ner till Helsingfors tillbaka, så kommer en sång i hans sinne. Och han kunde inte annat än ta fram papper och penna och börja skriva. Av hjärtans stund jag åstundar att få se. Och den sången finns i vår sångbok. För nu hade han hört någonting som var främmande. Den här nya väckelsen, den får ett stort fortfäste. Men den binder människor i träldom och de slapp aldrig i evangeliefrihet. Mina förfäder i Helsingfors, de går med i den här nya väckelsen. Och jag vet vad det betyder i praktiken. En kristen människa som förlorar den friheten han har i Jesus Kristus kan aldrig känna sig lycklig, eftersom det finns någonting som är emellan barnet och Herren Jesus. Om vi lever av nåd och vi lever i Jesu Kristi kunskap, så finns det ingenting som kommer emellan Herren Jesus och barnet, utan då är glädjen total. Men vad betyder det här i praktiken? Det här som galaterna hade fått lära sig, vad betyder det i praktiken för en kristen människa? Det som det betyder i praktiken för en kristen människa är det att man börjar ställa krav och fordran på en kristen, att om du inte uppfyller det här och det här, så kan du inte vara kristen. Om du inte gör det här och det här, så kan du inte vara kristen. Men har ni tänkt på, bröder och systrar, om det skulle vara på det här sättet, skulle vi kunna göra någonting för vår salighet? Då skulle det ligga i vår hand att göra någonting för att vi ska få komma till himlen. Men där finns inga möjligheter. Där är vi helt utan möjligheter. Därför så skriver aposteln Paulus det här brevet till Galaterna. Och i vårt kapitel som vi läste så talar han först om köttets frukter. De som strider emot Herren Jesus. Och så talar han om andens frukter. Det är så oerhört viktigt för oss att komma ihåg att fast vi lever under Guds nåd och vi har den största frihet som någon människa har, så är det aldrig ändå frågan om en sådan frihet att vi skulle kunna leva våra liv hur vi vill och ändå kunna vara ett Guds barn. Vi kan tänka en fredagkväll, men jag går på krogen med mina studiekamrater. Nåden är så stor, så nu ska det bevara mig. Men då har vi missförstått den frihet vi har i Jesus Kristus. För Gud har aldrig givit en sådan frihet att det skulle vara en frihet att leva i synd. För om vi förstår friheten på det sättet att vi kan leva i synd, så då har vi kommit ur den här friheten. Och då bygger vi inte längre på Guds ord. Nu lever vi ju i en sådan tid som man talar just om friheten och kärleken. Där hemma i Finland så är det två ord som egentligen betyder allting för människorna. Friheten och kärleken. Men så talar man så otroligt fel om de här sakerna. Kärleken lyfter man upp, den kötsliga kärleken, liksom till en norm. Och så säger man att kärleken är hel då den är mellan två människor. Oavsett om det är av en man eller kvinna eller till samma kön. Kärleken är hel då den är mellan två människor. Och på det här sättet så söker man också understöd för ett homosexuellt förhållande. Att det också skulle finnas godkännande för det i Bibeln. Och vi vet att det här prånglas ut i alla nyhetsmedier. Och vi kan inte undvika att inte det här påverkar oss. Ni ungdomar kan inte heller undvika att inte det här påverkar er. Och så plötsligt så kan det kännas att det blir så gammalmodigt att säga att det är synd. Jag har också vänner som är homosexuella. Och som kristen vill jag aldrig döma dem. Jag vill aldrig döma någon människa. Men jag är förpliktigad som Jesu Kristi lärjunge att säga att det är synd enligt Guds ord. Jag kan ingenting annat eftersom Bibeln så lär. Oberoende fast det känns omodernt, så är vi tvungna som Guds barn att hålla fram sanningen då vi har möjlighet till det. Men som vi sa så vi påverkas av det här. Och jag tror att skulle våra fäder stiga upp ur graven och som har vilat tiotalet år, så skulle de vara väldigt bekymrade. Att hur hade kunnat gå så här? Vi har också en sådan ärkebiskop i Finland som helt och hållet stöder det här och säger att det är upp till var och en människa hur man lever. Man börjar känna sig som främling i kyrkan då de har en sådan överhede. Men ändå vet vi det att den äkta kärleken, den rätta och sanna kärleken, så den finns endast mellan en man och en kvinna. Så har Gud skapat det och så måste det vara. Vi hörde här i vår text då aposteln Paulus liksom avrundar den här skrivelsen med att tala om andens frukter. Och lyssna ni noga, bröder och systrar, då den här texten blev läst. Kände ni att ni har kunnat uppfylla det här? Jag kände själv då jag läste det här att här har jag inte kunnat uppfylla det här. Jag tycker för alla de här olika frukterna som aposteln talar om, så kom jag till korta. Jag klarar inte av en enda av det här. Och så säger aposteln att de som tillhör Kristus korsfäster sitt kött med dess lustar och begärelser. Vad betyder det? Det är ju det som vi kristna hamnar att göra varje dag. Och det som det betyder i praktiken, det är det att där vi känner att vi har svaghet och frestelse till synd, så det ska vi välja bort. Det ska vi aldrig befatta oss med. Om vi upplever att vi har svaghet för att stjäla i butiken, så ska vi aldrig gå ensamma till butiken. Vi ska alltid ha någon annan med. Om vi känner svaghet till olika synder, så ska vi göra vad vi kan för att undfly i ställen där vi har möjlighet att leva ut de här synderna. Om vi känner att vi har frestelse till sådana filmer som förstör troslivet, så ska vi inte ha sådana möjligheter i våra hem, så att vi på det sättet skulle förstöra vår samvetsfrid. Nu vet vi att internet har kommit för att stanna. Och jag tror, om vi rannsakar oss själva, speciellt vi män, kanske ni kvinnor lyckas bättre, men om vi män rannsakar oss själva, så har vi alla kommit i skuld och alla varit tvungna att göra bättre inför det. Och det här är en väldigt svår sak. Jag skulle vilja säga åt er unga att var aktsam för hur ni använder det. Jag skulle vilja säga åt vi äldre, åt mig och alla äldre män, var aktsam för hur vi använder det. För där finns oerhört mycket som kan förstöra vårt trosliv. Där finns så mycket bra. Vi kan sända gudstjänst och sammankomster, och via det här så kan Gud hitta någon människosjäl som lyssnar på Guds ord. Vi vet inte vem som lyssnar, men ändå så vet vi att det kan finnas någon som lyssnar. För långa tider tillbaka, så bara det här för att visa att man kan använda medierna till Guds rikes uppbyggelse om de används på rätt sätt. Det var en kristen kvinna från Himango Pahkala som höll aftonandakt i den finska riksradion. Hon spelar Sions sånger, och så i slutet av programmet så säger hon att om du lyssnare har känt dig tilltalad av de här sångerna, så välkommen på stormöte till Pahkala by på lördag och söndag. Det satt en ensam man i mellersta Finland, fattig gammal man, och lyssna, och han hade blivit träffad av sångerna. På lördag morgon tidigt så startade han sin moped, och så åkte han 15 mil med sin gamla moped till stormöte. Han var hela helgen där och for hem på söndag kväll, men han hade inte fattat nåden för sin egen del. Men han hade hört en predikant som hade predikat. Han var i jobb hela veckan. Följande lördag morgon så åker han med sin moped de samma 15 milen. Söker upp den här predikanten och så frågar han om han får sina synder förlåtna, för han har haft dåligt att vara hela veckan. Han fick sina synder förlåtna i Jesu namn och blod, och åkte hem med sin moped. Och så länge han levde så kom han till Pahkala på sommarmöte. För han hade funnit Herren Jesus. Och på vilket sätt hittade Herren Jesus honom? Genom radion, där han satt och lyssnade i ensamhet. Vi vet inte vem som lyssnar idag på den predikan som går ut. Men en sak vet vi. Alla de människor som den här predikan träffar, så alla de människor har möjlighet att få komma till Herren Jesus. Det som du ska göra om du sitter och lyssnar, sök dig till Guds barnaskara. För Guds barnaskara har samma budskap till dig som Petrus hade till Cornelius. Nämligen de ord varmed du kan bli frälst. Därför säger jag det som en välsignelse att vi har den här möjligheten, att mitt i all det usla som finns i internet så har vi möjlighet att sända ut kallelse till himmelen. Jesus säger ju i Lukas evangelium på ett ställe att innan han kommer tillbaka så ska evangeliet bli predikat för alla människor här i världen. Är det det som vi ser uppfyllas inför våra ögon? Att predikan sänds ut över hela världen via internet. Och alla som vill det, vill höra, kan ta emot det. Månne, det är en av de sista tecknen som uppfylls innan Herren Jesus kommer tillbaka. Då aposteln Paulus hade skrivit det här brevet i Galaterna, så lämnar han dem inte bara vid det här att han hade en allvarlig bestraffning åt dem, att ni har vänt bort ifrån nådens evangelium till gärningslära, utan han kallar dem tillbaka med en nådefull röst. Och han säger åt dem att det finns ännu alla möjligheter att vända om ifrån det här. Det är så viktigt för oss som talar att alltid komma ihåg det här. Vad det är som är det allra viktigaste. Om man sen har börjat leva i syndens lovlighet, eller om man har fallit bort på den högra sidan av himlavägen, så att man genom sina gärningar och sitt goda liv har börjat bygga sin egen rättfärdighet. Det finns möjlighet för alla människor att komma tillbaka. Det finns också möjlighet om man har börjat bygga på sin egen rättfärdighet och börja se ner på andra kristna, så finns det ändå en möjlighet att få sin syndaskuld förlåten. Och få troden förlåten i Jesu namn och Jesu blod. Vi är säkert många människor här, också jag, som har nog fått kämpa i de här sakerna, speciellt i ungdomslivet, och som inte riktigt har haft de här sakerna klara. Själv, då jag var ung, så förstod jag inte de här sakerna. För jag tyckte bara att det var så många krav, så stora krav som ställdes på mig, så jag har ingen chans att komma till himlen. Nu gick jag på bön och jag hade det namnet att jag var Guds barn, och det var jag också. Men på något sätt kändes det för mig att jag kommer aldrig att komma till himlen, för jag räcker inte till. Men då kom Gud till mig i en predikan där hemma i Jakobstad för 30 år sedan. Då predikanten predikade. Och han predikade om sina egna erfarenheter i livet. Hur han också hade blivit lockad till synd av militärkamraterna. Men så säger han det som var så förunderligt i mina öron. Jag visste det då jag for hem därifrån. Att skulle jag ha dött på den vägen, skulle jag ändå ha kommit till himlen. Då börjar jag lyssna då jag hörde de här orden. Att är det verkligen på det sättet, så finns det ju en möjlighet för mig att komma till himlen. Och så förklarar predikanten det att många gånger och dagligen så faller vi människor i synd. I olika svagheter och olika tillkortakommanden. Ändå så faller vi inte ur Guds nåd. För om det skulle vara så, om vi faller i en svaghet och synd, att vi skulle falla ur Guds nåd, så skulle vi liksom hoppa som en jojo mellan himmel och helvete. Men det gör vi inte. Här i livet så finns det två olika sorters människor. Det finns Guds barn och det finns världens barn. Om ett Guds barn dör, så far han till, eller hon till himlen. Om världens människor dör utan bättring, så finns det inget hopp om himmel för den människan. Då jag hörde den här predikan, så klarnade det för mig att så är det ändå Guds nåd som en gång kommer att föra mig till himlen. Jag visste att jag var dålig. Jag visste att jag ofta föll i synd. Och jag visste att jag ofta talade med mina bröder och fick höra av dem att också den här synden var förlåten i Jesu namn och blod. Och då var det liksom jag skulle ha fått någonting annat att grabba tag i. Att det hjälper inte för mig hur mycket jag försöker. Det är Guds nåd som ska bära mig till himlen. Därför har jag sett det här så oerhört viktigt att tala till Guds barn. Att vi ska komma ihåg det, att det är nåden som för oss till himlen. Men då är det en stor skillnad på att falla i synd och att leva i synd. Vi faller alla i synd. Och då vill vi göra bättring för att få ha frid i samvete. Men om vi börjar leva i synd, om vi börjar leva i samboförhållande med vår flickvän eller pojkvän, och ändå säger att vi är Guds barn, så då kan det gå på det sättet att med vårt liv så visar vi att vi bryr oss inte i Guds ord, vad vi än säger med vår mun. Om vi på annat sätt lever i synd, och säger ändå att nu vill jag vara ett Guds barn. Så då har munnen ett vittnesbörd och vårt liv ett annat vittnesbörd. Och då kommer de i strid med varann och de två kan aldrig förenas. Utan hur behöver en kristen människas liv vara? En kristen människas liv behöver vara, som vi nämnde igår, så att vårt liv vittnar för oss att vi är Guds barn. Många av oss är väldigt dåliga på att vittna om vår tro. Jag själv är en, fast jag har en så hal tunga. Men ändå så har jag bett Gud många gånger om det, att han skulle ge mig den nåden och gåvan, att de otrogna skulle kunna läsa av mitt liv att jag är ett Guds barn. Jag upplever att det här lyckas ganska dåligt på arbetsplatsen. Ändå så vill jag ingenting högre än att vara Guds barn. Jag skulle vilja säga åt er idag, bröder och systrar, kom ihåg att ingenting annat hjälper på den sista dagen än Guds nåd. Och det som är det allra fantastiskaste med Guds nåd är det, den viker aldrig bort ifrån oss, den lämnar oss aldrig. Det kan vara svåra tider i livet då man bor långt borta, kanske man studerar eller jobbar borta och så är man ensam. Då kan det vara ganska jobbigt många gånger, men också där finns Herren Jesus. Och han lever och han bär oss varje dag och han lämnar oss aldrig. Var finns då kraften med vilket Herren Jesus öser på vårt kraftförråd att strida mot synden? Den här kraften, den finns i förlåtelsens ord, då vi får höra att all vår synd är förlåten i Jesu namn och Jesu blod. Då vi tar emot det här i tro i vårt hjärta, då har vi fått förnyad kraft ifrån himmelen. Och det vill jag predika åt er idag, bröder och systrar. Alla ångrande och troende själar som inte önskar någonting högre än att jag skulle få höra de här orden för mina tvivel, tro dem alla vara förlåtna i Jesu namn och Jesu blod. Skulle det ha gått på det sättet i livet att det har kommit saker på samvete som jag inte orkar tro över från en offentlig predikan, så har ni ju här så många systrar och bröder att tala med och tala om det som har kommit som hindrar er att leva fria. Och så får ni enskilt också höra avlösningens ord. Och då får vi igen vandra fria på himlavägen. Det är inte här som för oss till himlen, men det är vandringsstaven som hjälper oss att vandra med ett fritt samvete. Lycklig resa till himlen och all pris och ära åt Gud alena. I Jesu namn, amen.
Vi sjunger psalm 374, 374. Och efter det så talar Per-Ole Julfors.